Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej Nia!
Hej Anna!
Stockholm calling!
Sundsvall! Vad bra början!
Ja, jättebra början.
Vi sa ju det precis innan vi räckte att man kände sig lite nervös nu. Lite ringrostig eftersom att vi har ju släppt några förinspelade poddar ju under sommaren. Och nu ska vi höras. Och mycket har ju hänt sen vi hörde sist. En hel sommar har gått, tycker vi då.
Ja, vet du vad jag är lite nyfiken på? För att så här är det ju också. Att vi har ju inte tid att höras lika mycket när man är hemma. Nej. Alltså vi träffas ju nästan på daglig basis när vi är i Stockholm. Men nu under sommaren så hinner vi ju inte. Alltså du vet, det är så mycket som pågår.
Ja, jag vet. Det blir alltid så där. Allt man sa i slutet av juni att man skulle hinna, det hanns inte med.
Nej.
Riktigt. Alltså ses liksom. Men vad då, var du nyfiken på? Jo. Hur jag klarar mig utan dig? Ja, det har gått för jävligt.
Nej, men något som jag stod och tänkte på om mig själv. Hur har ditt liksom mentala tillstånd, vad tycker du av sommaren, hur har det varit? Vad har den genomsyrats av för dig?
Den har genomsyrats av liksom en slappar anda.
Oh.
Alltså som jag inte har liksom, som jag verkligen längtade efter hela våren. För våran vår var ju så himla intensiv med den här flytten och alltihop. Så att jag har kunnat slappna av på ett sätt som jag inte känner att jag kunde gjort på länge. Och att vi har fått så otroligt mycket hjälp av mina föräldrar och Antons föräldrar.
Mm.
Med barnvakt och så.
Mm.
Och jag förstår inte hur det ska gå till. När vi nu om 5 dagar ska sätta oss i bilen ner till Stockholm. Jag förstår inte hur det ska gå till att vi ska ta hand om vårt enda lilla barn. Alltså det är också så här, folk har barn, 3 stycken barn och jobbar mer än heltid typ. Och så kommer vi och ja. Jag vet fan.
Jag sa senast till en annan kompis idag. Folk är otroliga. Alltså vad folk får ihop det. Jag är så imponerad. För jag är också sån här som, du vet, det krävs inte mycket för att jag ska tycka att saker är jobbiga.
Ja,
nej, men nu.
Jag är utbränd! Typ, varför säger jag till Anton en gång i veckan? Han säger, jag tror inte att du är utbränd. Han är
liksom. Nej, det är, jag har känningar. Ja. Men också kanske lite skönt, för du har ju ändå, du måste ju vara lite nervös inför hösten, tänker jag också, med nya jobbet. Och så, att det kanske är perfekt att det har varit en sån slappar sommar.
Mm. Precis. Och det där är ju intressant då, för er som missat då, så kommer jag gå på ett jobb, eller ett gig eller vad man säger, där jag ska då vara någon slags innehållsperson för Bianca Ingrossos nya talkshow. Och så sa jag det till Anton i bilen nu att så här, tänk, alltså så här, väldigt klassiskt som kanske många känner, som jag kunde känna så mycket mer när man var ny på ett jobb och så där, men så här, tänk om jag inte kan något. Gud, jag kommer inte ihåg, eller så här, kan jag? Jag var så säker på att jag kan sånt här, kan jag det? Så jag blev bara så, fick en våg av nervositet.
Men det är så mycket att vara ett nytt jobb också, att det slår ju också över i det här. Alltså, jag brukar alltid tänka att man får aldrig glömma hur det är att vara ny. För det är ju inte bara det här att så här, själva rollen, utan också vad kommer jag ha för roll i gruppen? Hur kommer vi, liksom, vilka ska jag luncha med? Är det matlådekultur? Eller går vi ut och äter varje lunch?
Ja.
Alltså, det är så mycket som man så bara, hur ser det ut där vi ska vara? Alltså, jag vet inte, eller jag är i alla fall så där. Det är mycket som för mig som måste trilla på plats.
Vem är jag i allt det här?
Ja.
Var liksom, det är liksom inte bara arbetsuppgiften i sig. Nej. Och så jag tänkte att, så här, att jag ser fram emot jättemycket, men jag vill inte att någon ska titta. Som att du vet att jag är så rädd för kritik. Och förmodligen kommer ju folk titta och jag kommer komma kritik.
Men vet du vad jag kom på? Ja. Vet du vad som kanske skulle vara roligt? För jag tänker det där med kritik. Det är ju någonting som, alltså jag tror det är fler än du som har problem med. Vi kanske borde bara bjuda in någon coach, liksom ett litet segment som kunde ge lite handfasta råd i podden.
Mm. Men är det då? Alltså är det det som hjälper en? Ja, kanske handfasta. Men jag tänker bara att jag vet ju rent så här teoretiskt hur jag ska hantera det. Ja. Tror jag i alla fall.
Ja.
Alltså att man ska inte söka efter det och man ska tänka att det är liksom inte min person, det är det. Ja, jag vet inte.
Men för mig hjälper jättemycket alltså sån här bara tydliga riktlinjer. Så här, nu måste jag gå hit i huvudet. Alltså att det finns en karta, en tankekarta på hur jag ska hantera. Men du kanske redan har den. Du verkar ju som...
Ja, men jag har ju lite Jag använder dem bara inte hela tiden. Men du, nog om mig.
Ja.
Det ska bli mer mig framöver, hörrni. Men du då? Jag ställer samma fråga till dig mentalt. Ja. Vart har du befunnit?
Nej, men nu ska du vara på något sjukt. Det här är så olikt mig. Jag har känt att liksom jorden har talat till mig på inte så mycket positiva termer, eller vad man ska säga. Så fort jag har satt mig i bilen och ska köra, då är det typ så här, sätter på radion, så bara melanin har ökat med 60% de senaste 10 åren. Insektsbeståndet har minskat med 80%. Det finns inga strömming kvar i Östersjön. Alltså, jag har mått sånt där, alltså jag är inte en sån som brukar, jag brukar liksom slå bort det där, men det har verkligen vält över mig den här sommaren och jag tycker inte om det, för jag har fått en väldigt negativ inställning, och när man har liksom ett barn, man kan inte ha en negativ inställning på vart världen är på väg, tycker jag. Man måste ha liksom framtidstro.
Ja, men för det där är intressant, för jag minns för kanske typ 3 år sedan jag hade min värsta klimatångest och mässa med dig, då var ju du bara så,
det där skiter vi i, hörru. Nu blickar vi framåt. Jag
blev vegetarian ett år. Det var ungefär det jag klarade. Och mådde jättedåligt. Och du, men det är ändå... Det både glädjer mig och skrämmer mig att du börjar liksom den vägen vandra. Oh. För mig då, att du inte har brytt dig om... Alltså, brytt om
inte rätt. Men jag har liksom inte...
Att du har... Du har
inte brytt om strömningen.
Du har hjälpt mig. Men nu, när du också ska börja, vem ska jag då hålla i och liksom alltså, skygglappar med? Det är hemskt. Jag har faktiskt också tänkt på det, att det känns ju som att man emellanåt befinner sig i en dålig domedagsfilm. Liksom att på alla sätt så försöker jorden spotta ut oss.
Ja.
Alltså att de vill bli av med, att den, jag ser jorden som en så här jävligt irriterad person som bara, bort med er! Vad håller ni på? Nu lyckades hålla er kvar fast jag gav er coviden. Men här har ni lite apkopper då. Ser ni inte här hur jobbigt det är för mig? Ser ni inte? Alltså att de på alla olika sätt försöker den visa att så här, jag har skit och jag vill bli av med er, men ni lyssnar.
Men vet du vad jag sa till Johan då? Jag låg liksom stirrade upp i taket. Alltså, du kommer att tänka så här, vad har hänt med min vän? Men jag bara, den här skutan går inte att vända. Det är kanske bara lika bra att vi förintar oss själva. Det är dit vi... Är det inte lika bra då att vi bara går under, så jag...
Varför vi skrattar är ju för att det är också ett sätt att hantera det. Ja. För att det är ju liksom ren och skär ångest egentligen.
Ja.
För det är ju det. Och man kan säga massa allvarliga saker om det här. Och att vi bidrar ju till köphets och jada, jada. Absolut. Men sen är man ju bara att man försöker ju... leva.
Ja.
Och då, jag gör det i alla fall med massa skygglappar hela tiden. Vad kul början på en podd efter sommaren.
Man kan alltid, vet vad jag tror det är också? Alltså det är ju så mycket. Och under en period, när jag levde i en cancerbehandling, hade fått en bebis och sen blev det pandemi. Alltså tror du att jag också hade kunnat liksom gått in i att jag skulle rädda strömmingen i Östersjön och att insektsbeståndet har minskat med 80%. Mm. Alltså det var ju liksom, jag kunde ju inte vara där då. Förstår du?
Nej, ja, absolut. Och jag tror att bara man behövs nog inte ens en cancerdiagnos för det. Nej. Eller på något sätt. Alltså, ibland så... Eller jag vet inte. Att för ens eget psyke så är det är ju för stora frågor. Det är för jobbigt. Och man bara så här försöker tänka att det där får någon annan ordna. Och så, ja. Jag säger inte att det är rätt. Jag säger bara att det är ett sätt att överleva. Och jag vet inte om det är ett bra sätt. Förmodligen inte eftersom att man bidrar till massa skit. Men det är kul att vi pratar om det här. För att då tänker jag, det har faktiskt en grej vi pratar om på lite det här temat. Alltså, fast... egentligen inte alls, men det alltså har rubriken saker man tar för givet att alla kan som man kanske har missat, och det kanske skulle kunna kvala in på att det är, så här, det är många som lyssnar nu som bara, jaha, är det nu den här sommaren ni vaknar med ångest för klimatet? Men för att jag har ju hängt mycket i min slappar hjärna då, så har jag ju hängt mycket på TikTok, alltså det var en del i mitt avslappnande, det är jag väl inte ensam om. Det är bara video efter video efter video. Och då kom jag över en tjej som var kanske typ så här 20 år som satt i en bil och pratade som de ofta gör. Och så sa hon typ att så här, gud, det är så sjukt för att jag vet inte om ni har gjort det här länge, men så här, jag kom på ett nytt sätt att ta hand om mitt hår. Typ. Jag har ju så alltid haft så här shampoo i botten och balsam på topparna. Men det har ju aldrig liksom blivit något bra, tycker jag, så här brisigt. Nu har jag liksom börjat duscha emellan. Så då förklarade hon att hon nu då har börjat använda shampoo, duschat och sen ta balsam och duschar. Det vill säga, så som jag skulle säga, i alla fall 99% av vi andra gör.
Men jag förstår det.
Ja.
Hur ska man veta?
Och för det här skrev ju folk i kommentarerna. Precis. Folk i kommentarerna var så här, vad fan, vadå? Vi har upptäckt det här nu. Det är så man gör. Men då satt jag bara så här, men hur fan ska hon veta? Hur vet jag att det är det rätta? Jag var ju tvungen att gå in på kommentarerna och bara så här, för att någon berättade, jag bara, va? Det är väl så man gör? Eller va? Det är så gör man ju. Så var jag bara så här, men gud, och då var det säkert, då var det fler än mig som gjorde exakt samma så här, ja, gick in på kommentarerna och även skrev en kommentar att det är så man gör. Men för att varför jag blev osäker är ju för att det är såklart ingen som har förklarat för mig att först tar man shampoo, sen duschar man och sen tar man balsam. Det är ju någonting jag har uppfattat då. Men det var ju väldigt länge sedan jag uppfattade att man gjorde så. Så att jag vet inte hur jag fick den uppfattningen.
Men jag har ju ett ex som hade lite samma. Fast han trodde, alltså under hela fram tills att han var, alltså han var ändå väldigt gammal. Jag tror han var kanske 14 ändå. Så trodde han att steg ett, shampoo, det har man på huvudet. Balsam, det har man på kroppen. Och ja, det här är så sjukt. Och, det här och han bara, det var ju så mysigt med balsam också. Det gled ju bara runt liksom, på kroppen. Det kändes helt, liksom, helt rätt. Och hans mamma, de hade ju liksom ofta en diskussion som var så här, varför tar balsamet slut i det här huset? Liksom, hela tiden. Det brukar ju alltid vara det som är kvar. Men i det här huset så är det liksom, och sen så uppdagas det så
och
många
för att han använder det som ett sådant duschtvål. Det är också någonting gulligt med en 14-årig kille som kommer på oj, alltså att man inser liksom.
Vad menar du? Han bara, det är väl steg två, och då hade det pågått över jättemånga år från att han började duscha själv antagligen. Så då hade ingen sagt,
ja, för precis, för det är väl, ja, men det är väl så också, som killar måste vara ännu lättare att missa den här informationen, eftersom att då när man duschar liten med sina föräldrar, och då för man har långt hår då, vilket oftast då tjejer har,
då har man ju balsam.
Så får man ju den här tydliga, ja, men och då får man ju den här tydliga instruktionen redan där. Man märker mamma och pappa, de schamponerar mig, sen duschar de och så tar de min balsam. Som killar, då kanske det bara alltid räckt med shampoo. Alltså jag vet att Anton har typ aldrig använt balsam fram till att han var 20.
Liksom. Nej, exakt. Det kanske är fler. Det kanske finns fler där ute.
Ja. Ja, men, och så, men apropå då det här, alltså att man, saker man tar för givet att alla kan. Så minns jag tillbaks då en diskussion som inte alls hade med duschning att göra, utan med sex. Som jag hade då på, det här var för flera år sedan.
Men alltså,
jag var, kan jag vara 25
okay.
Kanske var.
Okay, bra.
Så att du ändå, du vet, jag satt och pratade då med exakt. Ja. Jag satt och pratade med, vi var kanske 5 tjejer. Och så, ja, men som jag kände ändå hyfsat väl, det var på en arbetsplats liksom. Och så tänker jag så här att sex är ju ändå så pass tabubelagt att där kan det ju ändå uppstå som grejer som man inte vet hur det ska gå till. Mm. Eftersom att duschning, det är liksom där de är föräldrar som visar. Förhoppningsvis har man inte en förälder som visar hur man har sex.
Nej.
Jag vet inte hur det var. Även hos dig i ditt hushåll. Men i alla fall. Men då satt vi och pratade. Och så sa den här tjejen. Ja, men jag kan bara komma liksom ifall vi kör missionären. För jag, så här, och så kollar hon liksom lite skamsen, så här, för jag kan ju bara komma liksom ifall jag får liksom friktion mot min glitta.
Mm.
Ja, och så satt jag och två andra, eller några andra tjejer och bara så här, kolla på den. Bara, ja, eller vadå? Det kan man väl få på andra sätt. Ja, eller du kan ju göra själv. Alltså, eller vad mer? Eller vad, och så vart jag började säga, bara, du kan ju göra själv när du, alltså, eller BH, eller ja. Eller? Och så kollar vi på varandra och andra tjejer. Alla bara, ja. För då kom jag på också när jag satt. Jag bara, men gud. Det här är ju ingenting. Låt säga ifall man lär sig om sex porr. Då är det inte fokus på kvinnlig fokus. Nej. Och liksom hur man ska komma. Eller liksom
men det är
ingen hur
man, som sminkar sig själv då ju.
Penetration. Nej, precis. Men det har varit så naturligt. För så har jag alltid gjort. Ja. När jag har legat. Liksom. Och det tog jag för givet att andra gjorde också.
Ja.
Så var det helt så här, eller gör man inte det? Och nej. Så var det, så tur var det en annan tjej som bara, ja precis, så kan man ju, alltså man gör väl själv. Och då var det ju också för vår andra kompis som var där. Eller liksom att vi förklarar, antingen kan man ju själv eller att han gör också. Eller så kan man ju, vadå, kan ju gå ner på, alltså vi gav massa alternativ. Och för henne var det så här, jaha, men gud, alltså hon hade, den tanken hade liksom inte... Ja,
nej, men då blir det inställning. Nej, men jag förstår. Hon måste kännas jättedum. Såklart kan det vara så. Men om jag tänker om man börjar ha sex och så blir det bara... Alltså det blir så fyrkantigt. Så här går ett samlag till. Förstår du? Och så får man inga nya. Och framförallt, antingen så har hon legat med samma kille hela tiden. De kanske till och med tog varandra så oskuld. Alltså du vet sådär. Då kan det ju... Alltså det kan ju gå åt vilket håll som helst, tänker jag. Inga nya influenser. Alltså, och likadant jättesvårt om du hela tiden skulle bara ligga med nya. Då är det ju nästan som att...
Ja, precis. Då hinner man inte utveckla sin
sexualitet. Då måste ju nästan den killen säga till den då, kanske. Ja. Har du provat taget på dig själv? Eller?
Ja, men precis. Ja, men, och det var bara så jävla intressant. För att det där är ju ingenting man... Även om man pratar så här, nu pratar ju du, vi är ju antisex om ni vet i den här podden. Det är otroligt sällan, i alla fall nu i vuxen ålder, jag skulle prata om sex. Liksom. Uh-huh. Men även om man gjorde det då, när man var runt 20, så var det ju inte liksom så här gör jag. För man vill inte heller ge andra några liksom vidriga bilder på något sätt. Jag vet inte. Det kanske bara jag som är extra.
Så du menar att det pågår såhär... helt sjuka grejer där ute, eller icke-sjuka grejer där ute? Alltså...
Ja, jo. Det pågår icke-sjuka
grejer. Folk bara ligger. Ja.
Ja, det nej, men ändå. Och så att jag tycker inte att det var konstigt att hon inte... För också ifall man, så här, ifall man tänker på...
Men det där har ju med kvinnlig njutning att göra, tänker jag också.
Ja, visst att det stod ju liksom i någon biologibok att så här, klitoris behöver stimulans, typ kanske det stod i någon... Knappt. Det var förhoppningsvis bättre info nu för tiden.
Ja.
Men... Med det sagt så är det också så skamfullt med kvinnlig njutning att i liksom relation till en annan kille att man själv börjar då göra på sig själv.
Mm.
Det liksom blir så... Jag har svårt att se... Att,
ja.
Alltså, jag har lätt att se att det blir så.
Absolut.
Alltså att man bara tror att sex ska vara så här penetration och så kommer man inte av det. Nej
då är det bara att väldigt ge få. Upp och ställa upp på det. Ja.
Ja, det här var det första liksom sexsnacket vi har haft i podden som inte innefattar att du ställer...
Att jag kräks i en påse för att du ska sitta och...
I sommaren det här när Persson känns så sensuell och gått runt här naken med min buske i vinden. Ja, men det där tänker jag förresten, jag lovar jag ska inte prata mer om sex, men jag tänker på just det här med onani för tjejer. Alltså apropå så här, saker man bara tar för givet att folk ska veta. Fan är det? Alltså, jag fattar, det är väldigt många tjejkompisar till mig också som är så här. Man fattar inte vad som pågick. Alltså man började bara med, det är så tydligt med så här runka. Ja. Gör man så här. Men tjejer, det finns ju fortfarande folk som går runt där ute. Alltså framförallt då killar som går runt och tror att när man pratar om att tjejer pullar, att man liksom stoppa upp någonting i
fingret ut.
Hålet. Ja. Att man skulle ligga så här med fingret. Att det är liksom pullning.
Jag orkar inte med dem heller. Det är samma de som tror att det liksom,
fan vad skönt det här var. Och jag tror att det kan vara ganska vanligt. För ibland kan jag höra, alltså jag missade, så här, jag hörde i någon podd, fan vad det var det till och med. Jag kan inte säga vilken podd det var. Men att så här, bli tjejer kåt när de stoppar in en tampong. Typ. Man bara, men alltså tror att det är det som är skönt för tjej. Ja, ja jag vet inte.
Det, prova att dra ut dum. En torr tampong.
Oj, jävlar oj. Vad skönt.
Ja. Ja, det var roligt Anna. Kul att det blev så sensuell i sommar. Sexlivet har blomstrat.
Men jag har en kompis vars mamma blir så kåt av fullmåne. Det tycker jag är så jävla kul. Som att hon har också sagt det till min kompis. Och varje gång det är fullmåne så vet hon liksom, nu går mamma runt och kåt. Och liksom.
Sluta!
Nu får du passa dig. Nu får du stänga dörren till mamma och pappas rum. För nu...
Välkommen till Surret. Det här känns verkligen som Sommartankarpodden.
Ja, nummer 42. Mm. Bara jättefräscha tankar i det här avsnittet. Ja. Vad har du tänkt på då i sommar?
Jo, vet du, jag har så mycket uppskrivet här på vår lista vad vi ska prata om. Men det känns inte heller som att jag kan ta allt i det här avsnittet.
Nej, börja med något.
Ja, men jag har faktiskt pratat lite, eller jag har tänkt väldigt mycket på att bo tillsammans. Alltså, man är inte bara sin familj utan att bo tillsammans. Jag menar, nu i sommar har jag ju bott med min mamma och pappa, min syrra, hennes tjej och deras dotter. Och,
och så Johan och Florens.
Och Johan och Florens, ja, med vår familj. Och jag är ju en person som är mer eller mindre uppvuxen att leva lite leva i kollektiv. Mm. Inte hela tiden. Men varje sommar har jag gjort det. Varje vinter har jag gjort det i våran fjällstuga. Jag tänker på min egen uppväxt när min farmor och farfar köpte Vemdalen. När det var bara en liten stuga. Den var väl kanske 50 kvadrat. Kanske, nej, inte ens det. Gud, mindre. Med ett litet loft. Ingen toa, ingen dusch. Och vi bodde 8 vuxna och 3 barn där.
Ja. Och, man gjorde ju det förr.
Ja, nej,
som att jag tycker att du är så 1800-tal. Man sov i kökssoffan 5 barn.
Ja, men vi gjorde ju typ det. Och jag var i himlen som barn då. Och så ser jag nu Florens och Helle då, min systers dotter, när vi bor så här tätt. Att så här, det finns någonting i det där som... Det här är meningen, kan jag känna.
Ja.
För jag kan, alltså, så lycklig som Florens är nu. Det går, jag ser att det är någonting mer som sker. Och så blir jag lite tänka på hur vi har blivit. För jag vet ju själv vad mycket har gett min uppväxt att vara nära och kompromissa. Men nu för tiden, när jag hör andra prata om hur de vill ha det, så är ju det här att alla vill göra att slippa kompromissa.
Ja,
framgång är liksom att jag ska ha mitt eget. Och där är det
man
bara
gör som man vill hela tiden.
Och
det ska vara någon väg till lycka.
Är det lycka verkligen, Hanna? Jag vet inte om det är det. Men jag hör det hela tiden att alla bara drömmer om sitt eget. Där de ska sätta sina egna regler. Och sen bjuder man bara in folk på sina villkor hela tiden. Och vad lär vi oss av det också? Att, vad blir vi för typ av liksom människor? Och då kommer jag på att tänka på... Har du läst Jag kan ha fel av Björn Natthiko Lindeblad?
Nej, men du pratar ju mycket om den.
Ja.
Alltså, jag menar inte att skratta. Men du, alltså, den verkar ju vara omtyckt.
Ja, men den är ju omtyckt. Varför frågar jag dig? Såklart.
Men det var så kul för att jag fick vet du, ett sms från vår kompis Isabel om den. Det är därför jag också började skratta. För att jag tycker att ni är så lika.
Jaha, men tycker hon om
hon
den?
Hon har också blivit någon... men hon har ju blivit någon slags munk nu på sommaren. Så att det är ju...
Men gud vad kul. Kanske hon och jag ska vara med varandra lite. För jag är ju...
Ja.
Det som var för mig...
Du är ju en munk
också. Jag är ju väldigt... Alltså det är så sjukt för mig att när jag liksom läste den första gången så var det som att det var, jag kände igen mig så mycket. Alltså, han bekräftade mina tankar. Jag var så här, men gud, om han tänker så, som har varit en buddhistisk skogsmunk, då betyder det att jag kanske på något sätt ändå tänker ganska rätt i många saker.
Mm.
Men då finns det liksom ett, kommer jag att tänka på det där, det, han pratar om hur det är liksom just det här munklivet, att de är så många då, mm, som bara är på samma, ja men de lever ju, om det är några som lever kollektivt så är det ju munkar.
Men får de prata med varandra?
Ja, det får de. Det enda de gör är ju att prata med varandra, förutom att meditera såklart.
Vad bra, vad insett det är. Jag tänker bara på sån där
silent retreat. Mm. Nej men, och då så, det här är säkert en historia som du har hört, för det är inte liksom typisk, jag vet inte om det här är någon typisk buddhistisk historia, men jag har hört den förut. Men då är det att hans abbot då, eller säger det här till dem, hur de ska tänka när de ser på varandra. Att vi är som små stenar som har spolats upp i strandbrynet. När vi hamnar där är vi ganska grova och kantiga. Sen rullar livets vågor in. Och om vi orkar att ligga kvar och nötas och stötas och blötas mot de andra stenarna i strandbrynet, så kommer våra skarpa kanter sakta men säkert poleras bort. Vi blir rundade och mjuka. Vi plockar upp ljuset och börjar skina. Och jag tänker ju oftast att det här med att kompromissa, att vara, se liksom att alltid få som man vill, att folk ska vara som man vill. Är det det som är det bästa? Eller är det kanske i kompromissen och att acceptera andra för vad de är och så, att det är då vi blir de här mjuka, lena människorna som ser varandra för vad,
odömmande,
ja, odömmande. Och att ju mer vi väljer bort det med våra barn, att vi bara ska liksom, att de missar dem det där, det ska bara vara på våra villkor i den här familjen typ.
Det finns bara ett sätt också. Det är väl jättebra att de får lära sig massa olika sätt och sådär. Det tänker jag mycket på nu också i sommar när man lämnar bort Nisse mycket till mina föräldrar och Antons föräldrar. Och min syrra har också haft Nisse en del. Och så här, men jag får inte säga för mycket. Alltså att jag inte så här, och så gör vi så, alltså jag ska han äta ungefär. Alltså de bara, så det där får han, de får ha sitt sätt.
Ja, exakt.
Oj, nu ropas det här ute.
Är det ett barn?
Ja, det är Anton som är barnet. Alltså som är hans mamma som ropar på honom.
Nej, men
apropå kompromissa, bara var tyst nu där ute.
Nej, men att jag är så glad för det där. För sen så känner jag ju också i mig själv att jag gillar inte heller riktigt hos mig själv. För att jag är en sån som, alltså jag är ju lite så, eller jag är en introvert. Det är så lätt för mig.
Du behöver ju mycket egen tid.
Ja, och det är så lätt för mig.
Alltså att du behöver ta igen.
Ja, jo. 100%. Och det är nästan skrämmande tror jag. För att jag tror att du är ju mer en sån sällskapskatt.
Jag älskar ju. Jag älskar ju. Alltså, det, min, så här, missförstå mig rätt. Min största mardröm är ju att bo i liksom mitt kollektiv där jag känner att det är vita folk med dreads som bara vill sitta och raka på. Typ. Jo, men alltså,
tror du inte det, så jag är uppvuxen?
Det förstår där ute på Tinder då, sitter ni bara. Ja, nej men det förstår, apropå vad odömmande då. Men absolut, för jag älskar ju verkligen så som vi bor här i Bagges. Jag är inte uppvuxen så där riktigt kollektiv som du är på vintern och sommaren, men jag hade ju min farmor och farfar nära som kom alltså hela somrarna som, men jag har liksom inte bott riktigt med.
Det har inte bott
släkt
som jag
på det sättet.
Jag
behövde inte sova i soffan. Ska fötters med mina fem syskon. Men däremot så märker jag nu, alltså jag är ju verkligen, som du säger, alltså det är ju en rätt spaning om hur jag är. Nej, men att jag då vill ju gärna, är ju den som föreslår att vi spelar kort på kvällen typ. Alltså jag tycker att det är så mysigt att umgås. Jag känner att mitt psyke mår så jävla bra också av att bli avbruten. Jag är ingen person som ska vara ensam. Det var därför jag hade en sån jävla kris också när jag började frilansa. För att jag var så här, men gud, det här är så jävla, alltså jag kan inte, det är så obehagligt för mig att vara för mycket ensam. För det blir liksom, mitt huvud tar mig inte till jättebra ställen. Sen ska man inte vara rädd för att vara liksom i sina tankar så där. Men liksom jag blir en bättre person om jag blir lite avbruten av folk. Liksom, och jag vet inte. Sen är ju det är klart att man ska inte kompromissa så mycket som man måste göra. Nu kommer det. Håller ner. Avkall på sig själv.
Men, jag ser.
Avkall.
jag var inne på
fel. Är det ett surret avsnitt om inte Hanna Persson använder ordet avkall? Var no. Skrattade gott. Yeah. Nej, det är inte. Avkall på, man ska aldrig avkall på sig själv. Nej, men att det är ju viktigt då. För att det är så, jag håller med att det är jättebra att lära sig kompromissa och så. Men sen måste ju finnas gränser i det också. Att ja, man såklart blir så otroligt trött på också att bo med familj. Och
ja, liksom. Men jag menar mer det här också att ju mindre vi är med varandra, desto mer blir det så att man blir, alltså blir psykiskt på för, alltså man blir så himla dummande, tror jag. Alltså om man inte övar på det. För att då åter till mig, jag såg ett klipp på Facebook när jag hängde på Facebook och jag bara, fy fan vad jag relaterar. Då handlar var det någon...
Det du hänger på Facebook, jag är på TikTok. Jag bara, det
var kul att jag var på Facebook. Det
jag har sett så mycket olika generationer.
Ja, verkligen.
Vad såg du på Facebook då? På jag, Facebook
jag bara,
story?
Jag jävlar vad jag relaterar. Jo, då kommer det upp ett film, eller liksom ett klipp av en gammal, gammal man som under kanske 15 år var strandsatt på en ö. Och sen blev han räddad. Mm. Men det enda han gjorde sen när han kom tillbaka, det var
men, att
han
vänta, är det här ett klipp du har hittat på Facebook? Så att han har varit strandsatt, alltså det är Castaway,
ja,
15
ja.
År.
Okay, han är the real Castaway.
Är det, jag menar, det är på riktigt, tror du? Okay.
Ja, men det spelar ingen roll, det är inte det som är. Alltså, jag tror att det var på riktigt. Men han hade i alla fall varit strandsatt på en ö. Alltså, du vet, jag har inte rätt siffror här. Men vi säger att han var 15 år på själv på en ö. Ja. Han levde naken och jagade fisk med sina händer, typ. Och så kom han tillbaka, vart han räddad till slut. De hittade honom. Och han kom ju tillbaka till civilisationen. Och ja, men trivdes aldrig riktigt. Utan han längtade tillbaka till den här ön. Och sen så nu fick han komma tillbaka dit som väldigt gammal. Och han var så lycklig. Du vet, han bara, du vet, händerna mot himlen och bara, du vet, jag är hemma. Och det är så sjukt. Men jag kan ju känna så med min lägenhet i Toronto. Det är, alltså jag var isolerad. Men i mina mörkaste stunder, det finns ingenstans jag vill tillbaka till så mycket som att vara själv i den där lägenheten.
Oh.
För mig, att få vara själv med mina tankar, det är alltså underbart.
Mm-hmm.
Och jag är inte sådär, alltså, för jag tror att så bra som jag mådde att vara isolerad 1,5 år, det är inte en sund person. Alltså du skulle nog, du skulle ju vara, det är liksom hispan. Tror jag. Nej, men alltså, ja. Alltså, jag tänker bara om du, om vi hade haft...
Men vänjer man sig inte då? Alltså, jag tror att jag skulle, som han som var strandsatt på nöda, det är klart att han första halvåret kanske vill dö, typ. Och sen så bara kommer man in i lunken.
Men är det inte obehagligt bara... att aldrig sen komma tillbaka till samhället? Oh. Alltså när han väl kom tillbaka.
Man så kan aldrig,
han kunde aldrig anpassa sig igen. Och det är därför jag menar att det är så...
Var det så du kände efter ditt 1,5 år i Toronto?
Nej, men jag tycker
när du skulle sattes på Stureplan och bara, va?
Precis, vänta. Det här, ni förstår inte meningen med livet. Nej, men att jag... Då blir det så här, alltså när man lever så här kollektivt och du vet, man sätter aldrig sin egen takt. Förstår du? Sen är jag väldigt... Jag är van vid det här, så jag är betydligt bättre än Johan att verkligen... Jag kan ju dra mig tillbaka och lägga mig på... i vårat rum och läsa en bok. Medan han som inte uppväxt på det här sättet, han är ju inte lika bra att ta sig det utrymmet. Förstår vad jag menar? Nej. Han är ju liksom bara alltid tillgänglig och med. Han tar, alltså du vet, ja. Men att jag gillar det samtidigt inte hos mig, att det är så enkelt för mig att så här, det skönaste vore ju bara om jag var själv. Mm. För jag märker ju också att så här, man blir inte en trevlig person av det, och när man helt plötsligt har en familj och ett barn, att det finaste och mest givande för mig, det här är ju alltså min åsikt, är ju ändå att vara i den här kompromissen och att slipas till den här lena stenen som man blir.
Mm.
För det är mitt mål. Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, jag kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter hålla på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss i slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jamen. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då när jag ska vara så sval.
Mm. Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta så du får väl kläder så
ja,
får vi köpa dem
på
då.
Din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Alltså, det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Men hur har det gått nu i sommar då när du har bott där i, alltså som mitt kollektiv? Har du liksom känt att du har längtat till Toronto-lägenheten eller har du liksom kunnat anamma kollektivet då?
Ja, men jag tycker att det är lätt att anamma när man ser hur fint det är för Florens. Då är liksom det slår allt. Egot blir väldigt sådär, men när jag mår dåligt, då är det ju alltid min lägenhet i Toronto som kallar. Då vill jag bara...
Gud vad sjukt, för när jag mår dåligt, då är det enda jag vill att sitta och spela kort med Antons föräldrar.
Vad bra!
Det är alltså sant, det är min go-to-tanke.
Ja, alltså när du berättar, du vill spela kort och du vill lösa korsord med Anita.
Ja.
Att jag skulle sitta och lösa korsord med min svärmor. Det skulle vara mitt happy place.
Men jag tar så mycket socialt ansvar. Det här är ju en annan vinkel på det också. För att, jag menar, vi bor ju framförallt hos Antons föräldrar. De har ju bott mest hos. För där har vi som ett eget litet hus också. Och liksom, ja, de har en annan kultur. Sen älskar jag att vara hemma hos mamma och pappa också. Men jag tycker på ett sätt att det är både enklare och svårare att vara hos mina svärföräldrar. Mm. Jag är också mycket hos dem på Åre också. Och det älskar jag också att vara med dem. Sen är det klart man nöter väl lite på den. Jag kan tänka mig att de säkert stör sig på mig också ibland.
Men det är det som är meningen, att man måste alltid komma ihåg. att det går ju alltid åt båda håll. Ibland när man kan vara så här, var det synd om mig? Så är det så här, ja men är det inte synd om dem också som har mig här?
Ja, exakt, exakt, exakt. Det försöker jag verkligen landa ifall man liksom blir irriterad eller något, vilket jag väldigt sällan blir på dem. Men det är ju ändå intressant, för du är hemma hos dina föräldrar.
Mm.
För att jag skickade ju en grej till både dig och Johan på Instagram. Och så skrev jag till Johan så här, jag tänkte på oss, läs det här. Då skrev han, du kanske ska skicka det till Nia. Jag bara, ja, jag gör det också nu.
Mm.
Och då var det alltså om att det var alltså, Linnea Wikblad då, en skitsamma, hon är programledare på radion. Ja, jag följer henne på Instagram. Och då hade hon lagt ut någon frågestund. Ja, det är ju så här, killmaterskan. Hon lagade, precis, det var på det kontot. Hon lagade ju massa god mat och så hade hon frågestund. Och så var det någon som hade just Sveriges frågat om kvinna. Det där med. Mm. Vad sa du?
Sveriges roligaste kvinna är det ju.
Jaha, men du pratar ju med henne.
Ja.
I alla fall, så hade hon lagt upp då. Märkte man det på det skämtet? Att jag var Sveriges roligaste. Okej! Okay. Hon hade lagt upp, vad heter det då? En frågestund.
Ja.
Och så hade hon någon frågat så här, hur ska jag klara av att bo hos mina svärföräldrar? Eller det var något sånt, va? Det var den vinkel på det. Ja, skitsamma. Men så hade hon massa tips sådär. Bland annat att man måste liksom tänka på, gud, när jag är så dålig på att återberätta det. Jag måste typ hitta
det. Ja, du kanske måste hitta det. Kanske det inte finns kvar.
Nej, men det handlade just om att bo, det handlade just om att bo hos sina svärföräldrar. Att man då, den personen som är hos sina egna föräldrar kanske måste vara liksom extra duktig på att se sin partner. Alltså det vill säga du och Anton måste se oss och liksom vara noga med att vi är också ett team och att så här, ta mitt parti oftast, oavsett om man tycker kanske inte samma jämt. Men att ändå så här, att komma ihåg att det som inte är känsligt för dig och Anton, där ni er familjekultur kan ju vara jättekänsligt för mig och Johan.
Mm.
Alltså förstår du hur man bor och så. Ja. Att man, och så det där har ju varit vissa sådana grejer som jag får ta och säga till Anton. Bara så här, du måste ju förstå att när du säger sådana här saker inför alla så är det ju dina föräldrar som hör. Och alltså att det gör, det är liksom, han är ju så bekväm med sina föräldrar som bara ett barn kan vara med sina föräldrar. Jag kommer ju aldrig vara exakt så bekväm. Jag kan liksom inte liksom grina på samma... Eller förstår du? Så att han grinar. Men du vet, som jag kan göra med mina föräldrar. Nej. Att jag liksom kan vara en skitunge. Liksom. Det kan jag ju inte vara här. Och det förresten tror jag också att det är en av anledningarna varför jag trivs så bra här.
Ja.
För att det finns så tydliga gränser.
Ja.
Jag måste.
Men
jag kan inte vara ett psykfall rakt ut.
Något som jag tror också som är något man ska komma ihåg, du och Anton som har varit, hur ska jag säga, det är ju också lättare att ta sig till, för då Mats och Anita, Antons föräldrar, det var ju också lättare att ta sig till dig, för du var ett barn när du kom in i deras värld. Alltså det säger mamma och pappa också, att, och likadant för dig, alltså att komma in som en 30-åring i en ny familjekultur, det går ju inte att jämföra att komma in som en 17-åring.
Nej, det är ju för fan vad läskigt att träffa svärföräldrarna som 13 eller 30-åring.
Ja.
För då är det ju en annan vuxen i rummet med jättetydliga, alltså tydliga liksom, det går ju inte att forma en 30-åring på samma sätt som det går att forma mig, eller framförallt ha överseende också. Man kan ju inte överseende med andra vuxna.
Nej. Sätt, nej, men du var ju ett barn.
Ja. Och vilket barn var jag då? Alltså jag tänker tillbaks på saker jag gjorde hos Antons föräldrar. Och hur jag betedde mig. Har du hört historien om när Antons mamma gav mig, åkte hem från jobbet för att jag var så svårt magsjuk och gjorde blåbärssoppa till mig? Kom Anton hem. Då säger han inför alla att så här, va? Varför har du tagit ledigt och gett henne det? Hon är bakfull, hon är inte magsjuk.
Men sa du att du var det då?
Jag vågade inte säga att jag var bakfull. Jag hade väl inte för fan förväntat mig att de skulle komma hem från jobbet.
Men alltså förlåt, men också dåligt av Anton. Ja, där var han inte 10.
Nej, exakt. Det är så får man ju inte göra.
Det får man verkligen.
Där ska ju vi verkligen vara. Han var ju liksom arg på mig då.
Nej.
Inför alla.
Det är också,
jag kunde ju inte förstå att det var liksom min vinkel var ju då det här är, alltså han skulle givetvis inte göra så här nu då, och jag skulle ju inte heller ljuga nu. Men jag menar, jag var ju liksom en 18-årig bakfull tonåring som knappt kände hans föräldrar. Liksom. Jag vill inte bara säga så här, jag är så jävla bakis, det är därför jag kräks. Hon hörde ju att jag kräktes. Jag sa, jag är nog magsjuka.
Vet du vad Johan gjorde då? Första gången jag var nere i Stockholm och träffade hans föräldrar, då var ju jag, men du vet, 17-18. Och så åker man ner och så är man ju liksom, men du vet, det är så här lite stelt. Och så sitter vi på, det här är så roligt, så sitter vi och äter middag. Och så är det är någon fotbollsmatch eller hockeymatch liksom den här kvällen. Och han är så här, Linnea, ska vi fundera på om vi ska åka och dra till Micke liksom och kolla på den här matchen? Nej, med kompis Johan. Och jag bara, nej men vet du, jag är inte så sugen så där. Alltså jag kände att jag hellre ville vara hemma. Och då säger han framför hela hans familj, ja men du, är det lugnt om jag kanske drar då?
Va?
Vad skulle, vad skulle jag säga då? Ja. Nej, det får du inte. Nej, självklart, jag vill vara hemma med din mamma och pappa som jag aldrig har träffat förut. Och din syster som jag inte har träffat förut. Och då säger
men han
jag,
drog då, eller?
Ja, då säger jag, självklart. Sen får jag sitta uppe i ett tv-rum liksom, och kolla på tv själv. Och bara, vad var det som hände precis? Och så bara, så kom jag satt bara, vilken jävla idiot. Fattade han inte att jag inte framför hans föräldrar kunde be honom att stanna? Och då var det så att då hade Johan åkt till den här kompisen och så kom han dit och så en massa grabbar där. Och så när det blir typ periodpaus, då är de så här, men var inte Linnea nere? Tog inte du med tjejen ner? Liksom. Han bara, jo, hon är hemma hos mamma och pappa. De bara, va? Pappa, menar du att du lämnade henne hos din mamma och pappa? Då, och Johan bara, va? Lämnar du henne hos dina föräldrar? De bara, du jävla idiot! Så då slänger han sig upp på cykeln och bara, cyklar hem! Kommer så inspringande upp på övervåningen och typ, jag sitter i soffan med typ död blick. Han bara, förlåt! Förlåt!
Men saker de gjorde när man var, det där är också så här, ja, han var ju också ett barn då typ.
Ja, men det är ju det. Men det var också så
man vet inte, man lär sig.
Man lär sig verkligen, och att det där kan ju hända än idag, att Johan ställer en fråga bland många som jag kanske hellre skulle vilja ta privat. Och för att jag kan inte vara helt ärlig när frågan ställs framför många människor. Förstår du att det där kan hända mig?
Men, men det där kan man ju använda också som metod. Det vet du vad, killar gör ju ofta det. För de är ju rädda för en.
Jaha.
Det är kanske bara våra pojkvänner som är rädda för oss. Men för att de använder det där som en metod. För att då kan man ju inte säga vissa saker.
Jag tror att Johan alltså, inte är rädd för mig tyvärr.
Det tror jag att han är. Det tror jag att han är. Gud, lite i alla fall.
Så en fegis.
Apropå Johan och Anton.
Ja.
Hade ju en biltur med dem som inte var så bra.
Jo tack, jag har hört det.
Sommar.
Du vet vad Johan sa till mig? Det är så kul att vi inte har pratat om det. Men han bara, så där skulle Linnea nej, så där skulle du aldrig betett dig.
Nej. Och det, du skulle väl ha grinat?
Ja, jag skulle grinat. Ja. Jag skulle 100% grinat. Men jag skulle ju vara svag.
Jag har ju blivit stoppad av polisen.
Igen.
Har du blivit stoppad av polisen någon gång?
Ja, faktiskt ganska många har blivit stoppad och få blåsa.
Jaha. Mm. Jag har bara någon gång innan blivit stoppad och bara blåsa och sådär. Har du ringt polisen någon gång?
Nu måste jag tänka.
Jag ringde ju polisen en gång när jag bodde på Katarina Bangård, eller alltså på Söder, på nedervåningen.
Hörde du ett bråk?
Och så hörde jag en tjej skrika, typ såhär, nej, får inte! Och jag sov med liksom öppet fönster för att det var så jävla varmt. Och i soffan också, vi hade ett loft, du vet, det var för varmt på loftet. Och jag var ensam hemma. Så stack jag ut lillhuvud genom fönstret och bara, hallå, vad är det som pågår? Typ. Då är det alltså en tjej och en kille som står vid en bil och hon håller på att rycka bilnycklarna av honom. Och han är jättefull, hon verkar också ganska full. Och hon bara, så här ska köra fullt, typ, jag får inte. Typ, han bara, hon skrev inte ens böcker, typ. Ja, och så var jag typ så här, jag ringer polis! Alltså skrek ut i långt. Så jag ringer polisen om ni kör iväg, ni får inte köra. Och så hoppar han in i bilen. Han tog ju nyckeln av henne. Hoppar in i bilen. Och så hoppar hon in i förarsätet. Och så åker de iväg. Så var jag tvungen att ringa polisen. Så det är den enda gången.
Otroligt.
Men du har alltså aldrig räknat 112, eller?
Nej, Nej. Men det är lite, känns inte det lite som min person att du vet, det är så här, men det där,
det där får de lösa själv.
Nej, nej, nu så är jag verkligen inte. Alltså det skulle jag aldrig göra. Alltså, men nu tänker jag mer, jag tänker bara så här, jag skulle, det skulle krävas väldigt mycket för att jag skulle åka in på typ akuten med Florens. Förstår du? Alltså ja, om det gör så. Ja, ja. Alltså om jag skulle säga, alltså du vet, armen skulle kunna hänga lös och jag är så här, ja, men det där
läker.
Det läker.
Det är läker.
Det där är går nog bra.
Läker lite snett kanske, ja. Men det. Men åter till att jag blev stoppad då av polisen. Nej, men Anton och Johan hade varit på krogen då jag skulle hämta dem med varsin bil. Då. Vi var på, jag var i min stuga, då var din. Ja, och så kör jag upp på en gata. Så där, klockan är ju så 12:30 på natten typ. Och så är det en polis som åker framför mig. Och så jag är också, man är ju väldigt rädd för polisen. Jag vet inte om du är det, men jag är så här, alltså, jag vill inte göra fel.
Man smyger alltså jag vill, bakom.
Jag vill absolut inte göra fel. Så känner vi väldigt många. Och så börjar jag se att den här backar då polisen. Så jag måste liksom ställa mig liksom på en parkering. Typ, för den börjar backa mot mig. Typ. Och jag bara, åh gud, vill den prata med mig? Typ. Och jag känner mig så himla liksom skör på natten. Mm. Jag är jättetrött. Jag har hållit mig vaken för jag ska vara en snäll flickvän och hämta Anton. Och så drar ner rutan. Och så är det också en ganska så här snygg 45-årig polis. Och så känner jag direkt att jag blir så jävla generad. Alltså jag blir så generad så jag känner liksom att jag är liksom falröd färg. Ja. Att jag blir så jävla rädd. Jag bara, hej. Så jag vet inte, jag får ner rutan först. Jag håller på att fippa på med det. Jag bara så, hallå? Typ, vad är det? Vad stoppar ni med? Typ. Bara, bor du här eller? Jag bara, ja, eller vadå? Nej, vadå? Om, här på gatan? Ja, bor du på gatan? Jag bara, nej, jag bor inte på den här gatan. Du vet att det här är ju körförbud. Han är också ganska barsk mot mig. Det här är ju körförbud. Här får du absolut inte köra nu. Jag bara, men gud, förlåt. Jag ska bara hämta min kille. Jag såg GPSen visade mig. Och, jag, och han bara, ja, men jag är ju det, va? De där. Ja, du ska bara hämta killen din, eller? Jag ska hämta killen din, eller? Jo, det är precis han. Ja, nej, liksom här borta. Va? Kommer nu. Så bara, ja. Vi gör så här. Du hämtar killen din och så gör du aldrig om det här.
Okej. Var det skyltat? Jag förstår inte. Körförbud.
Jo, men det var klart att det var skyltat. Men jag kollar väl inte på någon skylt. Oh, jag kör väl bara där och sitter och tycker att jag är svincool till någon hög musik, som ni vet. Ja, men... Ja, och men då när han åkte därifrån var jag bara så här, gud, jag tänkte att jag skulle bli av med körkortet typ, för att han var så jävla barsk i sin ton liksom. Mm. Men sen var han ju schysst då. Alltså han kunde ha gett mig böter då, gissar jag. Ja. Ja, och då kommer Anton och Johan in. För det är också så här att då, och så ska de också hålla på och skämta på din bekostnad då, för de är så här, ni sov ju. Så du får köra hem Johan. Och Johan bara så här, ja, ni är lika och las istället för att hämta mig. Jag bara, va? Och då ska jag köra, ja, ska jag köra hem dig? Absolut, det kan jag göra. Så här, men vadå, jag mässade ju med henne för att jag tror att hon nu ska hämta dig, eller? Alltså du vet att de höll på sådär också. Jag bara, så jag bara försökte få klarhet i vart jag skulle köra. Och det bara, du vet, bilen bara stank sprit också.
Jag vet.
Alltså som det gör när man bara är nykter. Det är klart att de var ju inte jättefulla. Men det är ändå liksom att man känner det där. Och så bara, du vet, de hade en jargong med varann. Bara skämta på. Och liksom, så jag bara... Vart i helvete ska jag köra? Kan ni säga vart jag ska köra? Och Johan blir ju rädd.
Ja.
För att han blir så här, han bara, du kör bara. Och medan Anton är typ, blir svinförbannad på mig för han tycker att jag har sån jävla ton. Så då vägrar han säga vart jag ska köra.
Nej, men.
Och så att jag håller på att börja grina och jag bara så här, ska jag backa ur från den här gatan? Eller ska jag köra rakt fram? Ska jag köra hem Johan? Eller ska jag, ja, du vet.
Du hade skrikit till Johan.
Ja. Jag har PMS. Jag har precis blivit stoppad av polisen. Du får inte skämta med mig. Ja, det sa jag också. För han var ju också så här, försökte att lätta upp stämningen lite.
Ja, han var skärrad när han kom med bilen.
Att jag har PMS. Vilket jag hade också. Ja. Som jävla. Som sällan jag hade. Mm, är det PMS?
Men du har ju helt rätt. Jag hade ju bara hanterat med att börja gråta. Så hade ju min hantering varit.
Jag kände mig som en utsatt kvinna. Alltså, det var liksom bara killjargong överallt. Och jag liksom skulle köra en bil. Som jag, ja.
Men det var som att jag kände samma sak när Johan kom in efter den här ute i kvällen. Alltså det är liksom att de var i någon vibe. Han skulle liksom skämta med mig också. Var så här jättetrötta hämt. Och man är så här, va? liksom, kan du inte bara vara tyst och låta mig skjutsa hem oss i säkerhet? Nej, jag vet. De var
tuntig. Nej, men och det var bara så jävla, jag var ju så att jag var så jävla förbannad resten av bilresan och vägrade att prata med Anton.
Mm.
Ja, men och så kommer Anouk Nobody's Wife på radio när vi åker hem där och jag vrider upp till högsta och känner liksom att
PMS det här, anthem.
Ja, det här är liksom I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble. Liksom, I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dream. Alltså det var liksom I'm sorry. Det var liksom, förlåt för att jag finns och för mina stora känslor då. Men du kan inte styra mig, Anton, för här
det kanske är dåligt, men det är jag.
Det är jag, take it or leave it.
Oh, I love you.
Och så att hon sjunger också så här, I grow older, I'm sorry but I ain't gonna change my ways. Jag minns att den raden verkligen talade till mig när jag satt. Det är så här, du och Johan kan skratta ut hur jag är, men liksom utan mig, oh, vad vore i ditt liv då?
Ja.
Men, och sen efter det så var det också, det var som att hela den här bilresan bara var fylld av låtar då. Vi lyssnade på så Star FM, som för övrigt har väldigt bra musik enligt mig.
Ja, men det har de.
Det är liksom, det kan komma gamla, alltså ändå lite så här smalare låtar från 90-talet man hade glömt bort. Men sen var det också My Hometown,
aha, med Springsteen. Bruce Springsteen.
Ja, och det var ju liksom Antons anthem, så då kom ju hans lilla hand och höjde liksom. Och det var
och
också som att han
hade liksom ut genom fönstret och han hade varit, ja, i den staden som, ja, gjorde honom.
Ja. Så var.
Vet du hur många gånger jag har skrivit upp, alltså när jag har kanske, du vet, ett glas vin in, hört en låt och så skriver jag upp det i våra så här bland mina anteckningar, för jag bara, för jag får ju en känsla, det är något som talar
till mig. Det här,
det här. Ja, det här ska jag bra. Och sen dagen efter så är det alltid så här, det här var absolut ingenting.
Det var bara en känsla där och då. Det första glaset talade till en.
Oh, det är liksom på, det händer liksom varje gång man måste radera en anteckning.
Det är ungefär som när du läser då Munk, han, Björn Natthiko.
Ja, menar att det är samma sak. Ja, Björn Natthiko Lindeblad.
Mm.
Vet du, jag tror att du skulle må bra av att läsa den.
Ja, men jag älskar ju honom. Ja. Alltså jag lyssnade på hans sommarprat och, ja, liksom, du vet, han, det är inte så att jag har någonting emot han. Rest in peace, verkligen.
Ja.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är, ja, jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovsanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu är det ändå, nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar, alltså, de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså, det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection. Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar. Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till MAS som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MAS.
Tack MAS.
Åter till polisen bara lite snabbt. För jag pratade med min svärmor om det här med 112, polisen att bli stoppad, bla bla bla. Och då liksom bara i, jag menar i Antons familj, där de är familjekultur, de berättar väldigt mycket historier. Alltså jag vet ju allt om deras ungdom typ. Alltså vilka hockeylag Antons pappa spelar i. Och typ alltså namn på kompisar jag aldrig träffat i dem. Min familj är ju inte samma liksom historieberättande familj. Men jag tycker ändå att jag har hört väldigt många historier från Antons föräldrar. Och så när jag frågade Antons mamma det här om polisen och ringa 112. Så hon sa, då berättade hon alltså en fruktansvärd, alltså en horribel historia om en trafikolycka som hon fick bevittna. Jag kommer inte bara rätta den i podden liksom, för att jag kände, det är inte det som är det intressanta. Utan det var bara så att jag satt och gapade och bara så, men gud, fy fan, det är det värsta jag hört. Och tyckte att det var så sjukt att jag inte hade fått höra den här historien i deras liksom, familj.
För i din
och då
familj.
Inser jag, för i min familj. Där hade den här historien, det hade kanske varit någon som hade fått gått till liksom en traumabearbetning. Min mamma då hade ju behövt gå det ifall hon bevittnade det här typ. För att i min familj, det är inget liksom historieberättande, men det är ju ett frosseri i olycka. Om man bevittnar olycka, om man hör om någon olycka, alltså förra som man varit ett litet barn som drunknade i grannbyn. Det tror jag, det var ju mamma liksom. Hon ringde och grinade till mig och liksom var tvungen att hon bearbetade det där i flera veckor tror jag. För att det var så liksom traumatiskt för henne.
Ett stort samtal.
I Antons familj, då hade de kanske sagt gud vad hemskt. Gud, usch vad hemskt. Man måste ha koll på ungarna. Alltså att kolla på Nisse. Liksom. Alltså, så att inte han också råkar ut för det. Men förstår du vad jag menar? Att det bara så här, hur kan en sån horribel historia bara inte finnas i hans familj när det hade varit största fokus i min familj?
Det måste ju ha någonting. Det här för mig tillbaka till det här vi pratade om, vad man orkar fokusera på och inte. Förstår du vad jag menar? Att det är ett val som görs och det beroende på någonting. Vad man klarar av. Eller, det är någonting. Precis som att jag har skit i klimatet. Jag skojar, det har jag verkligen inte gjort. Men förstår vad jag menar? Att det har inte funnits plats för det där på ett ganska länge. Och nu har det fått tagit väldigt mycket plats hos mig den här sommaren.
Ja, men det är ju det fokus. Va? Och så tror jag väl ifall man är så pass gammal så att man börjar närma sig 70 år. Det är så här, du har ju de här banorna i hjärnan byggts. Alltså det är liksom, ditt fokus har ju dragits åt ett håll så pass länge att det är väldigt svårt att ändra sig också. Alltså ifall du alltid har dragits till elände och liksom...
Det vet du, nu känner jag. Det är därför vi behöver kollektivet. Vi måste, alltså man får inte hamna i de där banorna. Man måste göra en ny. Man måste ju fortsätta bli den där lena stenen. Jag är livrädd att bli en gammal kantig sten.
Som inte får stöta och blöta mot andra.
Ja, jag måste göra
du kommer
det.
Ligga. Du är en kantig sten som kommer hittas upp liksom i ett skogsbryn. Medan jag kommer ju vara en sån liten vit sten som har stötts och stötts.
Nej, men jag vill inte det. Alltså, jag menar
men
bara...
Du är klart att du inte... Du kommer ju vara Du kommer ju vara den lenaste vita stenen jag vet.
Ja, du är snäll du.
Ja. Om inte annat har du fått med mycket av sånt ifrån barndomen redan. Ja. Så det är ju ganska len. Ja. En annan, ja, kanske behöver stötas lite mer. Så jag inte hamnar bara i ensamma eländes tankar.
Vet du en sak? Vet du vilken låt jag vill spela?
Säg.
Jo, nu kommer jag att berätta lite. Men när vi var på Edvins, den här midsommarfesten. Mm. Så satt jag ju mitt emot underbara Julia Lyskova.
Mm.
Och de har ju precis börjat spela in säsong 2 av Thunder in My Heart nu.
Mm.
Har du såg
Amy Diamond-serien. Ja. Jag såg inte klart den, där, men den var väldigt bra.
Ja, alltså. Jag tyckte att den var fantastisk. Alltså jättefin serie, verkligen.
Mm.
Och du och jag har ju en favoritlåt med Amy Diamond.
Åh, oh, Like a Shooting Star.
Ja, ja, ska vi inte lyssna på den?
Jag tog lite ångest av den eftersom att jag jagade ju Amy. Jag är lite bekant med henne. Och då jagade jag henne till min 30-årsfest. Uppenbarligen tyckte inte hon att vi var så goda vänner. För att min högsta önskan var att hon skulle spela Shooting Star på min 30-årsfest. Hon tackade nej till det.
Så. Men jag vet också ganska många gånger när du och jag har suttit och lyssnat på den. Och du skickar med liksom filmar och skickar det till henne.
Vad kul för henne. Hon måste uppskatta det. Det kanske hon gör.
Hoppas hon gör det, för det är en fantastisk låt. Jag älskar den så mycket. Oh. Jag tänker på alla jag tycker om.
Shooting star, vi tänker på er som lyssnar. Ta till er texten av den här låten. Fortsätt stötas och brötas.
Lilena Stenar.
Svärisar. Prata med din partner då om det.
Och vet du en sak? Jag kommer väl bara lägga till en till sak.
Team.
Mm. Nästa vecka så ska vi prata om att bli tillsammans med ett ex igen. För så mycket frågor som vi har fått om att vi ska prata om det. Det har vi aldrig fått om någonting annat, tror jag. Mm. Så nästa vecka ska vi prata om det.
Mm. Och jag vill att du ska tyda mina drömmar om tsunamis som återkommer.
Jättegärna.
Tack och hej!
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.